Är det med som du ska nu? Ja, nu tror jag allting är med. Nu är tekniken med. Härligt. Har vi Jesus med oss då? Tror att vi har Jesus med oss? Vet, det spelar inte så stor roll om tekniken är med om vi inte har Jesus med. Sen gör det ingenting om inte tekniken är med, bara Jesus är med. Det löser sig ändå. För det viktiga är att Jesus alltid är med. Har du tänkt på det? Det är ungefär som att försöka köra bil utan ratt. Är det någon som har provat det? Nej. Det är som att ha möte utan Jesus. Man kommer ingenstans. Herre Jesus, jag bara prisar dig för den här förmiddagen. För den här gudstjänsten. Jag bara tackar dig Jesus för att det får ske i ditt namn. Att du är vår Herre, att du är vår frälsare. Jesus, jag bara prisar dig för att du har kallat oss till tjänst i ditt namn. Till att förhärliga din fader. Tack Jesus för de underbara uppgifterna som du har kallat oss till. Och Jesus, låt oss få fullgöra allt det här underbara som du vill att vi ska göra. Och låt oss få öppna den här stunden och ta emot. Låt oss få ta emot allt vad du har att ge. Och Herre, jag bara ber att du löser upp allt som vill hindra oss från att ta emot allt som du vill ge. Herre, du ser hur mycket vi lever faktiskt i fattigdom av dina skatter. Jag bara ber att du bara frigör allting den här förmiddagen. Så att vi bara får ta emot allt vad du har att ge, Herre. Och Fader, jag bara ber i Jesu namn att du bara löser upp allt det som vill hindra oss. Och som hindrar oss från att ta emot allt som du vill ge. I Jesu namn. Amen. Amen. Helande möte. Det är inte helt odiskutabelt att ha helande möte. Åtminstone inte i Sverige. Det väcker många associationer. Gör det. Av någon märklig anledning. Ja, så är det. För när man börjar tänka en kyrka som har helande möten, då är det många som börjar tänka på, jaha, och vad är det där för några typer? Och vad ska de nu hitta på? Det är nästan så att man inte anses riktigt rumsren eller riktigt kristen ibland. Eller väldigt ofta. Och det här kan man prova. Ta vilken kyrka som helst. En frikyrka eller svenska kyrkan. Och så går ni in och så försöker ni få tag i en pastor eller en präst. Så säger ni, vad tror de att vi har ett helande möte nästa söndag? Den här minen kommer vara ganska obetalbar. Som ni kommer möta. Hos de flesta. Inte hos alla. Men hos de flesta. Av någon märklig anledning. För det här är mycket märkligt att folk reagerar så väldigt ofta negativt på helande möten. Det här borde vara det mest normala inslaget som vi har. Helande möte borde vi ha varenda söndag egentligen. Det vore det mest normala av allting faktiskt. Därför att när vi följer Jesus, det är ju så. Vi ska ju följa Jesus. Det är så Bibeln säger. Jesus säger, följ mig. Och Jesus har ju undervisat hur vi ska göra och vad vi ska göra. Och ni kommer ihåg förra söndagen vi hade lagboken och Bibeln. Att följa den här tjocka lagboken, det är nästan till omöjligt i alla sina bitar. Men det lilla Nya testamentet, där hela vägledningen finns för hela mitt liv tillsammans med Jesus, där får jag ner i bakfickan. Och där står de helande. Och vi ska alldeles strax få se att Jesus uppmanar oss att faktiskt hålla på med helande möten. Och Jesus är ett föredöme i det här. Vi ska läsa tre bibelställen. Och det vi kommer se, det är att under de tre år som Jesus var så att säga aktiv i sin tjänst som evangelist eller förkunnare, så upptogs den mesta tiden av att bota sjuka människor. Först går vi till Lukas 5. Lukas 5 och 15. 5 och 15. Men ryktet om Jesus spreds ännu mer, och stora skaror samlades för att lyssna på honom och bli botade från sina sjukdomar. Stora skaror. Vi är kvar i Lukas och går till 4:e kapitlet och vers 36-40. Lukas 4, 36-40. Alla blev det mycket häpna och sade till varandra: vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna och de far ut. Och ryktet om honom spreds överallt i trakten. Jesus lämnade synagogan och gick hem till Simon. Där låg Simons svärmor i hög feber, och det bad Jesus hjälpa henne. Han gick då fram och lutade sig över henne och talade strängt till febern, och den lämnade henne. Genast steg hon upp och betjänade dem. Vid solnedgången kom alla till honom med de som led av olika sjukdomar, och han lade händerna på var och en av dem och botade dem. Vid solnedgången kom alla till honom med de som led av olika sjukdomar, och han lade händerna på var och en av dem och botade dem. Markus 6. Markus 6 och vers 54-56. Markus 6, 54. Så snart det steg ur båten kände man igen Jesus, och folk skyndade ut i hela den trakten och förde de sjuka på bårar till den plats där de hörde att han var. Överallt där han gick in, i byar, städer eller gårdar, lade man de sjuka på de öppna platserna och bad att de åtminstone skulle få röra vid hörntofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid honom blev friska. Det här var bara några bibelställen. Överallt där han, där Jesus gick in, i byar, städer eller gårdar, lade man de sjuka på de öppna platserna och bad att de åtminstone skulle få röra vid hörntofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid honom blev friska. Jesus gjorde egentligen bara två saker med människor som han träffade under den tiden han var aktiv. Den första, det var att han spred evangeliet om himmelriket och vägen dit. Det andra, det var att han gick omkring och gjorde under med människorna. Sen var han lite bekväm ibland. Ni vet, han, istället för att vänta in nya båtarna, så tog han och traskade över vattnet när han inte riktigt hade tid att vänta in båtturerna när de gick som de skulle. Då tog han och gick bara. Det var inget problem för honom, eftersom han är ju Guds son. När han blev lite sjösjuk, han tyckte att det gungade för mycket, då bara sa han åt vinden att stilla sig, och så blev det alldeles kavlugnt. Eller kanske var det så att lärjungarna blev väldigt sjösjuka. Ja, han låg och sov, Jesus. Han hade det lugnt och gott, han. Han följde med i vågorna. Men vad gjorde han annars? Vid ett tillfälle, när det fanns 4000 människor, man hade varit ute ett par dagar och undervisat, så upptäckte man att man hade ingen mat, och människorna hade blivit hungriga. Vid det här tillfället fanns det 7 bröd och några små fiskar, står det. Det här räckte till 4000 människor, och det blev mat över. Vid ett tillfälle så uppväckte han Lazarus från döden, och sen botade han alla slags sjukdomar i en sån stor omfattning att det går inte att räkna. Det står ju på ett ställe att om allt som Jesus gjorde skulle skrivas upp, så skulle inte alla världens böcker rymma det. Så ni kan tänka hur aktiv Jesus var under sina 3 år här på jorden. Men det fanns ett besök där till och med Jesus gick bet. Han fick ju upp. Vi läser om det i Markus 6. I Markus 6 och vers 5 och 6. Jesus är hemma i sin hemstad Nasaret och besöker där. Och han, Jesus alltså, kunde inte göra någon kraftgärning där. Bara några få sjuka botar han genom att lägga händerna på dem. Och han förundrade sig över deras otro. Till och med Jesus, Guds egen son, fick problem. Han blev så att säga, hans händer blev bundna. Han blev inte kraftlös, men han blev verkningslös på grund av otron. Då det stod med att Jesus, han förundrade sig över deras otro. Otro är en katastrof när den får fäste i en människas liv. Den är en riktig katastrof. Därför att när otron får fäste i ditt och mitt liv, då bakbinder vi både faderns, sonens och den helige andes händer bak på ryggen. Då får de väldigt svårt att göra någonting med oss. För att om inte ens Jesus i all sin kraft och härlighet och egenskap av Guds son kunde bota människor på grund av deras otro, då blir det väldigt svårt för oss att verka när otron i hjärtat får finnas till. Otro har alltid varit och kommer alltid att vara ett hinder som bromsar Guds verk här på jorden. Bibeln säger inte ett enda ord om för mycket tro. Bibeln säger ingenting att nu har du för mycket tro, nu måste du nog ta det lite lugnt här och ordna till det här. Däremot så varnar Bibeln på flera ställen för otro. Den varnar aldrig för tro, men för otro. Den uppmuntrar till tro och varnar för otro. Nu är det ju så att vi är ju människor. Det tror jag vi alla inser. Och stundtals så kommer vi att misslyckas under vår period här på jorden. Så gör alla människor. Den som aldrig har misslyckats kan ställa sig tillsammans med Jesus. För att då är det bara ni två som är felfria. Vi kommer alltid att göra misstag. Jag har gjort misstag och jag kommer att fortsätta göra misstag även om jag inte vill. Frågan är ju bara om när jag misslyckas, är det på grund av min otro eller tro som jag misslyckas? Det är en väldig skillnad. Tro går inte att prestera, om någon trodde det. Jag kan inte gå in på ICA eller gå in på Clas Ohlson och säga, nu vill jag köpa tro och bli uppfylld av det. Det går inte. Vet, tro, det är som kärlek. Man säger att allting går att köpa för pengar. Ja, mycket går att köpa för pengar. Men kärlek går aldrig att köpa för pengar. Tro kan inte köpas. Kärlek, när man älskar sin man, sin fru, sin pojkvän, sin flickvän, det går inte att köpa någonstans. Det är ingenting man hittar i en byrålåda. Det är någonting som börjar här inifrån. Ni vet, hjärtat börjar att ticka lite så här extra. Ni vet, hormonerna börjar åka runt lite så här i kroppen och man börjar bli lite så här med ögonen och tindra och himla. Ja, det, ni som någon gång har varit kära, jag är det fortfarande, så att Och jag hoppas att alla är i den som står dig nära. Det sätter lite snurr i hela kroppen. Men otro, det är som otrohet. Det är en handling som jag som människa gör. Otrohet uppstår när kärleken i mitt hjärta blandas med något som är felaktigt. När det inte är rent här inne i mitt liv, då gör jag någonting som är fel. Otrohet går alltid ut i någon form av handling. Tro går också i handling, men det är väldigt skillnad på handlingarna. Om jag tänker på det, det är en väldig skillnad. Men så uppstår det här att man möter människor ibland som har en väldigt mäktig tro. Det händer väldigt mycket i deras kristna liv. Ibland så möter man människor som har gåvan att bota sjuka. Det står om det, om nådegåvan. Men så händer det att de här människorna drabbas av en sjukdom som till slut tar deras liv. I Sverige, så ni som är lite äldre, ni vet kanske vem Rolf Karlsson var. Han hade gåvan att bota sjuka. Men han hade också en diabetes som var ganska svår, så han var ju blind. Så att när han åkte omkring i Sverige och hade möten och använde sin gåva att bota sjuka, så stod han där framme som blind. Han hade gåvan att bota andra, men han kunde inte bota sig själv. Han var inte så gammal när han dog heller. Sjukdomen tog hans liv ganska tidigt. Den här varför-frågan. Varför de här männen och kvinnorna med den mäktiga tron, varför drabbas de av sjukdomar och dör? Ja, den frågan har jag ingen svar på. Kanske skulle det vara intressant att ha det. Men samtidigt inser jag att jag får acceptera att jag får inget svar på frågan. Det är en sån här fråga som vi får lägga den åt sidan. Och så får vi fortsätta framåt ändå. Och låta Guds verk gå framåt. Därför att de här människorna, den här mäktiga tron, de har alltid fortsatt fram i Guds rike, i Guds verk. Trots sina sjukdomar och sina kramper. Det är många av dessa som vi kanske kallar stora män och kvinnor som har varit väldigt sjuka och dött tidigt. Under en korta tid de har levt så har det ändå skett mäktiga saker runt om dem. Någonstans har de levt i en gudsrelation där inte sjukdomen har varit det centrala, utan relationen med Jesus och deras tro har fört dem framåt. För att ibland brottas vi med det här. Tro och otro. Men lägg den frågan lite åt sidan och fundera på, varför blev inte dessa helade? Ja. Titta på vad den tro de hade gjorde. Och det har vi också möjlighet till att ha. Därför att Bibeln säger att alla människor som säger att Jesus Kristus är min Herre och Frälsare blir ju en Jesu lärjunge. Det är ju så ordet säger. Matteus 10. Matteus 10 och den första versen. Nu ska vi komma ihåg att alla vi som bekänner Jesus som sin Herre och sin Frälsare, vi är hans lärjungar. Det är så ordet säger. Så här står det i Matteus 10 och 1. Jesus kallade till sig sina 12 lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Har du sagt ja till Jesus, så är du hans lärjunge. Och då gäller det här också dig. Jesus kallade till sig sina 12 lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Det känns det mäktigt där. Jag är en Jesu lärjunge. Alltså har han gett mig makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Han har gett mig makt. Jag kan inte göra så mycket. Om vi skulle möta Sveriges allra bästa läkare, om Sveriges eller Europas bästa läkare skulle bli medlem i den här församlingen, så skulle naturligtvis den mannen eller kvinnan kunna göra ganska mycket. Men den här läkaren skulle ju behöva ställa en diagnos och titta lite på all medicin som finns och titta lite, ta den här medicinen. Eller kanske skulle den här läkaren behöva göra en operation. Det skulle bli väldigt svårt på en gudstjänst att ta med sig ett helt medicinregister. Och något operationsrum har vi inte heller. Men visst, läkarvetenskapen är duktig. Vi ska använda det som finns. Men jag då, som inte utbildar läkare, vad ska jag göra då? Det enda jag läser, det är patientfassen som finns. Det finns på internet, så kan man titta vad olika mediciner innebär och hur de fungerar. Det är allt jag kan göra. Jag har ju ingen mer makt att skriva ut medicin. Men Jesus har gett mig makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor i namnet Jesus. I hans namn. Vilken skillnad. Jag skulle kuggas på de här läkarundersökningarna. Jag vet inte läkare, men läkarutbildningen. Jag skulle inte ha en chans. Mitt läsehus skulle aldrig orka med den första terminen ens. Och jag behöver inte heller. Därför att jag har fått makten av Jesus att bota. Tror du också på Jesus, så har du också fått den här möjligheten. Så det är inte bara jag som har fått den. Och vad är det står här? Allt ska botas. Allt. Det spelar ingen roll. Från A till Ö i sjukdomar. Allt ska botas. Är ni med på det? Yes. Och nu går vi till det här underbara bibelstället i Johannes. Och snart är det dags att börja praktisera vad som står. Johannes 14 och 12. Vi läste det i fredags. Nu går vi till Johannes 14 och 12 igen. Johannes 14 och 12. Jesus undervisar. Och Jesus säger så här: amen, amen, säger jag er. Den som tror på mig. Stannar vi den här stunden, så funderar jag på: tror jag på Jesus? Ja, det gör jag. Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör. Nu har vi tänkt på, vad var det Jesus gjorde för gärningar? Vi har hört några. Ni vet brödet, brödunderna. Han botade alla slags sjukdomar och krämpor. Han uppväckte Lazarus från de döda. Kvinnan med blödarsjukan. Officerens dotter. Så behöver vi tänka vad vi har läst genom åren. Vad var det Jesus gjorde? Vad var det för under han gjorde egentligen? Tänker vi lite på det här. Svärmor som blev av med febern. Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör. Det här är mäktigt. Men Jesus har inte stannat bara där. För att nu säger han nämligen som så här: och större än dessa ska han göra. Nu börjar det bli här mäktigt. Nu börjar det bli riktigt mäktigt. Men att uppväcka Lazarus från de döda, vad blir nästa steg? Då får vi ha någon sån här modell av uppväcka dussintalet på en gång då. Lazarus var en. Och vad blir fler än en? Ja, men större. Då får vi ta ett dussin åt gången då på en gång. Då får vi kanske ta en hel familjegrav på en gång. Jesus, han tog bara en åt gången. Om vi nu ska lägga ribban på större saker. Men större kan också vara att Jesus var alltså ganska begränsad under sina 3 år i sin vandring. Någon, som jag sagt någon gång förut, har konstaterat att Jesus rörde sig bara i en omkrets ungefär 15 mil runt omkring när han kom ifrån. 15 mil på den tiden de går, det var ganska långt. Det är 20 mil ungefär till Stockholm. Det tar en stund att gå till Stockholm. Och nu var han aktiv i 3 år. Så om vi tänker oss 15 mil ut, så kan vi göra en cirkel runt så här. Det tar en tid att gå. Jag tror också att det här ordet är större ting än mig. Tror jag någonstans också handlar om att det skulle inte bara vara begränsat till 15 mil runt Nasaret. Det här skulle ännu längre ut i världen. Det skulle passera alla världens kontinenter. Det skulle genom hela USA, hela Asien, Australien, Europa och Sverige. Ända upp till Treriksröset skulle det. Det skulle ännu längre ut i världen. Det skulle inte bara begränsas. Man skulle inte vara tvungen att åka till Nasaret för att få uppleva under. Och ännu större än dessa ska han göra, till jag går till Fadern. Och vers 13. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. När vi låter under och tecken sker, när människor blir helade, så är det för att Fadern ska bli förhärligad. Det är inte för att vi ska avlasta landstinget i sjukvårdsköerna. Det är inte därför. Fast det kommer det ju i och för sig att göra i slutändan ju. Men det är för att Fadern ska bli förhärligad. För att vi som hans lärjungar utför den uppgift som han har gett oss. Han har gett oss befallningen att gå ut och bota sjuka. Varför ska vi göra saker så komplicerade egentligen? Vad är det för märkvärdigt när lama reser sig i en rullstol? Ja, för läkarvetenskapen är det kanske ett under när inte de längre kan. För att läkarvetenskapen är väldigt begränsad. Det finns väldigt många rullstolsbundna människor i vår värld på grund av att läkarna inte kan ordna det. Men för Gud, det är väl inga problem för honom. Ni vet mannen vid sköna porten. De tog tag i handen på han. Och så sa de: stig upp i Jesu Kristi Nazarens namn. Vad är det för konstigheter när Gud verkar? Det här är helt normalt. Vad har vi för syn på helande egentligen? Vi måste börja tänka på det här. Det är inget konstigt. Det är fullständigt normalt i Guds relationen att lama går, att blinda får se, att döva får höra, att cancersjuka blir helade. Det här är inget märkvärdigt, vänner. Det här är så lätt för Gud så att det är löjligt enkelt för honom. Så här så händer det ju. Vi gör en sån stor sak av det här. Det är ju underbart varje gång en människa blir helad. Men det är ju helt normalt. Känner vi att det här känns helt normalt? Att Gud ska hela människor? Jag tror vi har levt alldeles för lite det här, vänner. Att Gud helar. Jesus la det mesta av sin tid på att hela människor. Alla som kom. Det var spetälska, det var lama, det var döva, det var blinda. Name it. Allting. Jesus sa: bli frisk, den blev frisk. Se, och den såg. Jag förstår inte varför vi gjort det här så väldigt märkligt. Det är klart, jag kan inte göra någonting. Jag kan ju på sin höjd lägga något litet stödbandage om det är någon som har gjort sig lite illa. Det är ungefär så långt jag kan sträcka mig. Och så kan jag säga att har du ont i huvudet så, ja, en trio funkar ju ganska bra. Men det är så långt min kunskap sträcker sig. Men Guds kunskap fixar ju allt. Och så blir vi förvånade när det händer sånt här. Men en lam som går upp i rullstol. Oj. Ja. Ja. Ja, men det är väl inget konstigt när Gud får verka. Det är klart ett under när läkarvetenskapen fixar det. Det är det. Men för Gud. Res dig upp och gå. För det är klart. Det är inte konstigt, vänner. Egentligen borde det vara helande möte varje söndag. Fast det blev lite tomt med undervisningen om vi skulle bara ha helande möten varje söndag. Så vi lägger in det var tredje söndag. Fast det är klart, är det någon som blir helad under någon annan gudstjänst så är det helt okej också. Det kan ju mycket väl vara så att Gud han går utanför ramarna vad vi har planerat. Och då låter vi det få vara öppet då. Naturligtvis inga problem. Men nu ska vi praktisera lite här idag. Jag är ingen läkare. Jag kan bara göra som de första lärjungarna. Jag kan bara säga, i namnet Jesus, till vilken sjukdom den är. Så jag kan inte göra någonting med mina händer. Men Jesus kan. Det är för att det är han som botar. Det är han som helar. Det är Jesus som låter blinda se och döva höra lama gå. Och som gör cancersjuka friska. Det står alla slags krämpor. I det här landet så ökar medicineringen med antidepressiva medel. Vi skulle behöva ha en sån här söndag när vi bara hade förbön för människor som äter antidepressiva medel. Jag tror det finns väldigt många i de här kommunerna som gör det. Och väldigt mycket ungdomar som äter det. De behöver bli befriade från det här. Det är för att psykiatrin har inte tid att prata med dem. De skriver ut piller till dem och så säger de, gå hem med er nu så blir ni bra. Ja, vad gör vi då? Ja, då får vi ta till Jesus. Det är det enda som återstår. När inte läkarvetenskapen och när inte resurserna räcker, då tar vi Jesus. Ska vi praktisera honom lite här nu? Börjar vi känna, har vi börjat känna efter lite var krämporna sitter idag någonstans? Börjar vi känna lite var vi behöver bli helad av? Är det någon fot, någon ben, någon arm, något hjärta, någon... Ja... Jesus har ju sagt att vi får komma till honom med allt. Vad stod det här? Alla människor som var sjuka kom ju till honom. När de visste att nu kom Jesus till Galileen. Nu var han i en liten stad någonstans. Ja, då tog de med sig alla sjuka. Så sa de, Jesus, här, fixa till den här sjukdomen lite. Och så la han händerna på dem ibland. Och ibland så rörde de bara vid tofsen på hans mantel. Så blev de friska. Jag tror och... Jag är nog ganska säker på att några krämpor och sjukdomar har vi idag i alla fall. Annars är vi nog ganska unika som församling om vi är helt friska från topp till tå på alla de sätt. Jag tror att det finns krämpor här. Och det är klart, nu har jag ju funnits här en tid så att nu vet jag ju om att det finns ju ganska mycket krämpor. Nu är frågan, vill vi bli helade? Tror vi att Jesus kan hela? Tror vi att han kan hela? Det är för att det här är en viktig del i det här. Att ibland så är faktiskt otron ett hinder. Vi får brottas lite med den saken. Jag är inte sämre som människa för att jag har en otro. Jesus älskar mig inte mindre för att jag har otro. Men otron kan faktiskt vara ett hinder. Han får lite svårt att ta tag i oss då. Han kunde inte verka hemma i Nasaret. Det är för att de trodde inte på honom. De sa, ja men det här är ju snickarsonen. Vad gör den här grabben här? Han kan inte hela sjuka. Han kan tälja gubbar och han kan göra lite stängsel till fåren. Och han kan göra lite grindar och han kan snida lite fruktskålar. Men inte kan han bota sjuka. Då var det stängt. Några få kunde han bota. Jesus, jag bara prisar dig för att du den här förmiddagen. Jag bara prisar dig för att du vill bota. Jesus, jag bara prisar dig. Du som är vår läkare. Du som är vår konung och frälsare. Jesus, jag bara prisar dig för att den här förmiddagen så vill du hela människor. Du vill bota alla slags sjukdomar. Du vill bota alla slags krämpor den här förmiddagen, Jesus. Jag bara prisar dig, Jesus, för att vi i ditt namn får proklamera helande hos varje människa som vill söka ett helande den här förmiddagen. Jesus, jag bara prisar dig för detta. Jag prisar dig för att din mäktiga kraft finns här. Och Fader, jag bara prisar dig för att du blir förhärligad när människor idag blir botade från sina krämpor, sina sjukdomar, oavsett vad det än är. Och jag bara prisar dig, jag bara ärar dig, Jesus. Tack för den kraft du har gett oss. Jag bara prisar dig för att du har gett oss kraften att bota. Tack för att det här utgår från dig, Jesus. Tack för att du bara rustar oss. Att vi får vara dina redskap den här förmiddagen. Åh, jag bara prisar dig och upphöjer dig, Jesus. Ärad var är du, Jesus. Halleluja. Jesus, jag bara prisar dig, bara ärar dig för detta. Underbare Jesus. Halleluja. Jesus, Jesus. Jesus, 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 jag bara prisar dig. Mikael, kommer du fram här framme nu? Nu ska vi praktisera som ordet säger. Ordet säger, vi ska ha lite undervisning längre fram, men det är som att man smörjer de sjuka med olja. Men det står också att det är trons bön som är det avgörande. Så känn efter lite här hur krämporna ser ut. Det finns inga för små krämpor för Jesus, och det finns inga för stora. Det kan vara allt ifrån nageltrång till att sitta i rullstol. Det spelar ingen roll för honom. Han fixar det lika lätt, vilket det än är. För honom är det så enkelt. Jesus, jag bara prisar dig. Så att, ja, nu går vi över till här. Det vi bara ska praktisera. Allt vad som handlar om sjukdom. Så känner du, om det här vill jag bli av med. Det är klart, vill du dras med den krämpa du har, ja, då är det ingen som tvingar fram dig. Då får du behålla krämpan om du känner för det. Men känner du att det här vill jag faktiskt bli av med, ja, då tar vi trons bön i helande här nu. Så att nu är det bara att komma fram, så ska vi be för dig. Och vi ska be trons bön om helande, precis som Jesus har sagt åt oss att göra. Så välkommen fram i Jesu namn. Jesus, Jesus. Det gäller allt ifrån nageltrång till rullstolar. Då tar vi förkylningar. Spelar ingen roll. Herren verkar mäktigt, så är det. Och där ska vi komma ihåg att i egen kraft förmår vi inte att göra någonting. Men i hans kraft förmår vi att göra. Ska vi bara ge Herren äran för allt det underbara han har gjort. För att det är viktigt att vi också ger Herren äran för allt det underbara som han gör. Åh, Herre Jesus, jag bara prisar dig, bara ärar dig. Jesus, jag bara upphöjer dig för allt det mäktiga som du gör. Åh, Jesus, jag bara ärar dig för att du gör under. Åh, Jesus, jag bara ger dig all äran för det du gör. Jesus, jag prisar dig för vad du har gjort det här, den här förmiddagen. Tack, Jesus, för vad du har gjort. Jag bara prisar dig, Jesus. Tack att du är den som helar och upprättar. Tack, Jesus Kristus, för vad du har gjort. Tack för allt som du har gjort den här förmiddagen. Jesus, ärad vare du. All ära till dig, Fader, till dig, Son, och till dig, heligande. Ärad vare du, Jesus. I Jesu underbara namn. Amen. Amen. Och kom ihåg det här. Det är bara Jesus som kan göra det här. Ingen annan kan göra det. Och bara hylla honom. Och bara prisa Jesus för vad han gör. Det är för att det är han som gör det. Ja, vänner. Nu ska vi bara få... jag tycker vi gör så här. Ska vi ge Jesus Kristus en varm applåd också. Vi ger Jesus en applåd. Amen. Det är så vi brukar göra när människor har gjort något bra. Då tycker jag att då kan vi ge Jesus en applåd också. Härligt. Gott att se er här. Och så ses vi på tisdag igen. Amen.